Håll upp händerna, Hucka.
Oh my god. Hur kan du få slå den där uppkanten, Alexander Gustafsson? Nej!
Välkomna till MMA-podden, Galaxens bästa MMA-podd med Paul Elvaje,
Sab Sabba.
Nu har det blivit dags igen. Här kommer ni hitta allt snack om MMA. Den här gången kommer vi prata om UFC 248. Vi kommer snacka om Romero, Israel Adesanya. Vi kommer snacka om Willy Young och Joanna Jędrzejczyk. Och Joanna Jędrzejczyks dubbla huvud som uppstår. Det är det sjukaste jag sett. Nej, men det är verkligen det sjukaste jag sett.
Det är faktiskt, det är sjukt.
Ja. Jag ska se till att komma ihåg också att prata om Cage Warriors. Såg du avslutet som vi la upp i min story?
Alltså, det är... Eller jo, när han tog ryggen och, ja, och greppade benet i en spike där.
Helt galet.
Skills.
Jag tycker vi börjar med det, för det är bland det sjukaste jag sett.
Kör.
Ja, jag såg med, det var allt. Det är verkligen bara det sjukaste jag sett. Jag tycker att folk ska hoppa in på Cage Warriors Instagram och kolla in avslutet medan Adam Wilson och, nu minns jag inte vad den andra killen hette, men det var ett otroligt fantastiskt avslut. Det var så snyggt. Det är en midjespark som fångas upp och motståndaren försöker då vrida runt sin killen som sparkar honom.
Han försöker ta ut benet och...
Och det slutar istället med att han tar rygg blicksnabbt, yes, trianglar kroppen, slänger in en rear naked choke och har lyckats fånga upp ena armen också och stryper ut honom. Och det här är efter att han själv hade varit ganska dominerad i första ronden. Så vände han bara på steken och dominerade upp det ordentligt.
It's a fight.
Nej, men det är snyggt. Otroligt vackert. Hade det där varit UFC hade det där varit en viral hit på en gång.
50 G's.
Och, verkligen. Mm. Ja, det hade varit 50 000 direkt in på kontot. Nu blev det inte så för att det inte är UFC. Men. Så är det. Nu tänkte jag däremot att vi börjar snacka UFC. Så jag vill bara säga tack till alla er som har hängt med på min Instagram live. Nu loggar jag ut er så får ni höra resten på avsnittet som släpps väldigt, väldigt snart. Men ja, då har det blivit dags. Jag tycker att vi börjar med Israel Adesanya och Joel Romero. För där har vi ju fått en uppsjö utav frågor. Den matchen levde ju inte upp till hypen. Inte
verkligen
alls,
inte, nej.
I min mening. Jag tyckte att det vart en stor besvikelse. Jag hade själv satt igång, för första gången så hade jag lagt upp min mobil för jag tänkte göra så här kommentatorsreaktion i studion. Men när det hade gått tre ronder då stängde jag av den och insåg att det kommer inte bli någon reaktion här. Det blir inte... Ja. Det blir inget mer. Alltså dina tankar om matchen, för du verkar ju ha haft sett den här på två sätt.
Ja, första gången jag såg den, då liksom, det är första gången man ser en fight, man tänker inte så mycket på hela situationen, man vill bara liksom se vad som händer. Och då tyckte jag efter matchen att så här, men det var väl rätt jämnt ändå. Så här, men jag tyckte att Romero ändå var den som hade lite fördel. Och så såg jag om matchen sen på kvällen. Och det här var ju efter också Romeros surr. För jag verkligen så sprang verkligen Adesanya. Gjorde han det här? Som han påstår att han gjorde och bara undvek fighten. Och när jag såg om matchen så är det ändå Adesanya som försöker göra något. Problemet är att han vill vara en kontringsfighter och ligga på sparkdistans längre ifrån. Men Romero gör ju ingenting heller för att Adesanya för det första ska springa därifrån. Det är inte så att Romero jagar honom. Nej. Utan han står och bara är passiv fram tills jag tror fjärde ronden. Då han börjar eventuellt jaga lite grann. Men jag tycker att det var väldigt... Vad säger man? Adesanya vill inte ta risker. Han var ovillig att ta risk, sätta sig själv i elden för att liksom få en utdelning och... På ett sätt gör han helt rätt.
Han tog ju en risk. Han var ju den som klev fram först.
Ja, precis.
Egentligen.
Men jag tycker överlag så var det liksom... Han körde väldigt, väldigt... Han safeade väldigt mycket. Han försökte liksom hitta en kontring och kanske hitta schackmattan. Och efter ett tag så liksom... Hans jobb är egentligen bara behålla bältet. Det är upp till Romero att jaga och visa att han vill ha det här bältet. Och när Romero bara står och inte gör så mycket... och sen klagar på att Issi var den som sprang. Och det var just det, jag hörde mycket du vet, efter snacket där. Och jag bara, vi måste se om verkligen. Sprang Issi, undvek han alla liksom, konfrontationer med honom. Och det tycker jag definitivt inte han gjorde. Utan han engageade i alla fall. Sen om det var ettor han skickade så var det ändå han som gjorde mest. Mm. För Romero var väldigt, väldigt passiv och bara väntade. Så jag tror att det här är en klassisk Romero. Han kör en liten brainwash på folket efter och skyller allt på Issy när han vet själv att han fick inte till så mycket. Och jag tror också att det är liksom, det stökade till i hans gameplan. Han trodde väl att om han stod stilla så kommer Issy kliva fram.
Men, och det var ju det han gjorde. Första interaktionen, jag tror det tog 2 eller 3 minuter innan det hände något.
Minuter,
och då kliver Israel Adesanya in på Romero. Romero, det han gör är att skicka en stenhård direkt. Och då gör Israel, han backar ut. Han bara, då går inte jag in där.
Nej.
Och det med all rätt. Alltså, det är inget konstigt. Jag vill bara dra stats, för det finns så mycket att packa upp i den här matchen. Och jag känner bara, jag har kokat ganska mycket på Romeros attityd efter den här matchen. Mm. Alltså det är så mycket han har sagt. Alltså även presskonferensen. Han slänger till och med ur sig rena rasistiska saker. Mm. Mot afrikaner som bara var, såg att tolken. Han vill ju inte ens översätta.
Nej, satte han på
Romero bara, säg det exakt som jag sagt. Och bara, alltså dude, det här är inte okej. Okay. Men låt oss gå igenom nu rond för rond.
Yes.
Så tycker jag att Romero ska göra som dig och se om den här matchen 10 gånger, så kan ju han förklara hur mycket han själv överhuvudtaget rörde sig. För att om han menar att den ena killen har löpadojorna på sig, då tror jag nog att Romero hade betongskorna på sig där inne, för han stod på en plats, där stod han still. Okej, vi går in. Det har inte hänt jättemycket i den här matchen, men jag kommer ta upp skickade slag samt träffar. Mm. Då är det alltså, Israel Adesanya har skickat 132 slag. Han har prickat med 48. Det betyder ändå att 132 gånger har han försökt träffa Joel Romero. Han prickar med 48 av dem. Det betyder att resten har då hamnat i luften. Vad gäller Romero så har han en bättre procent där, men han har endast försökt slå 89 slag, men han prickar med 40. Sen har vi då, förlåt, det där var totalen alltså på 5 ronder. Första ronden är det 11 skickade slag, 2 träffade av Adesanya. 6 skickade av Romero, han prickar med 4. Rond 2, 29 skickade av Adesanya, prickar med 11. 14 av Romero, han träffar med 7. Sen har vi samma mängd för Romero i rond 3, men han träffar med 9. Däremot försöker Adesanya med 30 slag, alltså en mer, och han prickar med en mer än den första, han träffar med 12. I rond 4, då vrider Romero upp aktiviteten lite. Han skickar 22 slag, han träffar med 6. Adesanya skickar 33 och prickar med 11. I den sista, ja, då ökar han upp Romero. Då första gången skickar han 33, han prickar med 14. Då är Adesanya som har 29 och träffar med 12. Att överhuvudtaget våga säga att en person har sprungit i buren när man står helt blixtstill och menar att han måste stå här och slåss, folk har betalat pengar,
han skyller allt.
Alltså det är så här. Det finns en match där jag kan säga att en person har sprungit. Det är Caleb Starnes mot Nate Quarry. Det är den värsta matchen i UFC:s historia med någon som springer. Att påstå att Adesanya sprang, alltså då är man bara helt förvirrad alltså. Mm. För det handlar inte om, så här, jag hatar verkligen uttrycket to beat the champ, you gotta beat the champ. Men i det här läget måste jag nog säga att jag tror att Romero behöver nog ha den inställningen lite, att vill du vinna den här matchen, då får du fan gå in i en fight.
Du ska bring it to the champ i alla fall liksom, och inte, jag tycker den här matchen, bara hans gameplan och allt var väldigt konstigt. Man kan ju kalla det sista titelchansen för honom, med stor sannolikhet, och att han inte jagar mera än liksom att det här är den prestationen han gör, känns väldigt, väldigt torrt liksom. Jag tycker också att så här, när han väl jagade så fick han bra utdelning liksom. Han pressade upp Issy mot buren, han fick en nedtagning, Issy ställdes upp, och i de här scramblesarna så träffade ändå Romero med bra smällar, och jag förstår inte att han liksom fortsatte med det att lägga pressen på Issy, utan han var väl lika försiktig han med, och jag tycker bara det var så konstigt, och att han håller på med de här antics-en, räcker ut tungan och jag vet inte, det är Romero. Man blir alltid liksom, vad säger man? Alla gillar ju Romero, men sen kommer de här grejerna då han gör såna här konstiga saker, och just att han försöker nu säger vi, får ta ifrån sig själv ansvaret att han också var delaktig i den här matchen och inte bjöd delaktig upp, så att han lägger allt på att Adesanya är den och att han inte ville, ja, ville fightas, tycker jag är helt fel då han inte själv ville fightas.
Jag tycker det är jättefult. Alltså det här är en av de fulaste grejer. Jag har hört konstiga grejer efter matchen, men det här är nog fan den snurrigaste jag har hört. Alltså vi går in på nedtagningar också. Rond 1, 0 nedtagningsförsök. Rond 2, 0 nedtagningsförsök. Rond 3, 0 nedtagningsförsök. Rond 4, försök på 2. Han får ingen, för att han får teoretiskt sett aldrig ner Adesanya. Nej. Så det är ingen nedtagning som räknas. Rond 5, en nedtagning. Joel Romero är känd för sin brottning. Han är en olympisk brottare. Han ska ta ner folk. Det är det han gör. Han försökte 3 gånger under 5 ronder. Israel Adesanya har ändå försökt sparka, slå. Han demolerade. Han demolerade Joel Romeros ben. Det roliga i presskonferensen också är att han säger, hey, look at my leg. Så går han upp och så börjar han dansa. Och så skrattar han och säger, det är inget problem. Men han börjar halta direkt när han går tillbaka till stolen. Alltså bro, det är klart, jag kan också ha ont i ett ben och ställa mig och dansa och fejka. Men verkligheten kommer när du går därifrån.
Jag tror att det här är ett sätt för Romero att bara projicera sin dåliga prestation själv och hitta någon, liksom, ett sätt att försöka rädda sitt egna ansikte och säga att allt berodde på Isis ovilja att fightas, när han själv hade noll vilja att fightas där också.
Det finns ett problem här, Joel Romero. Det är att det här sändes live på TV. Yes. Det är inte liksom någonting som hände på en bakgata och det fanns ett vittne som råkar vara your bro som kommer att liksom backa upp din story, utan här finns det filmat. Vi har rond för rond, vi har statistik på allting som har hänt. Du har skickat 0 slag, du har träff eller du har försökt på 0 nedtagningsförsök. Det har inte hänt någonting. Det här är en av de sämsta fighterna och jag kommer sätta upp den här nästan alltså i samma Engano kategori
Lewis.
Ja, som Engano Lewis. Det var riktigt, riktigt dåligt. Jag vill aldrig se de här två matchas igen. Och jag tror också att det här är ett problem när en kontringsfighter möter en annan kontringsfighter.
Plus
att jag tror att Romero har velat konservera sin kondition. Så han tänker, jag tar det lugnt rond 1. Jag tar det lugnt rond 2. Problemet var att han tog det lugnt rond 3 med. Men sen i rond 5 tyckte han att de var fighter. Och när de väl var klara, då står han också och slår Romero.
Ja, jag vet.
Det också, vad gör du?
Jag tror att det här har något att göra med att han är äldre och känner liksom... Jag vet faktiskt inte. Jag tycker bara hela den här matchen borde glömmas och liksom, för man vet att båda kan ju leverera. Och jag tycker att de båda spelade lite för försiktigt. Jag förstår stakesen som är på spel, men det är också folk som, där har de mer och rätt, som tittar. Och det tycker jag båda ändå ska. Det är showbiz, det liksom visar nu. Du har haft ett training camp på kanske 8 veckor och...
Men det håller jag med om. Men där blir ju problemet att Romero, det här hamnar ju han i en situation att shut up man, du behöver inte säga de här grejerna för att vi ska säga det till dig. Du ska inte säga det till oss och tycka att det är den andres fel. Det krävs 2 för att dansa.
Exakt.
That's it, det krävs verkligen 2 för att dansa. Och att dansa betyder inte jag står här, varför kommer du inte hit? Jag måste ändå ge till Adesanya, han försökte ändå kliva på. Romero gjorde inte det.
Han försökte hitta öppningar liksom och försöka hitta då han kunde kliva fram, och med tanke på att Romero var så defensivt liksom lagd bara i matchen, så var det väldigt svårt också, och då blev det enkla tekniker, ettor och jobba low kicks liksom. Han gjorde det ändå rätt bra tycker jag, men för att vara en titelmatch och med den hypen bakom och en pay-per-view, så tycker jag att det här var total katastrof. Då önskar man, det var back in the days, man hade en Wanderlei där som gick for broke och brydde sig inte liksom.
Men jag fattar verkligen inte. För jag är mer frustrerad. Alltså jag blir så här, matchen var dålig. Jag kan på något sätt ta det, men jag blir otroligt provocerad av eftersnacket. Just ifrån Romero, för jag tycker ändå att så här, Adesanya säger att det krävs 2 för att dansa. Det stämmer. Det krävs 2 för att dansa, men att sitta och försöka bara totalt skicka över ansvaret på en person. Det är så här,
men jag tror att det är hans sätt som, hur säger man, alltså det är taktiskt av han. Att han tänker att många som kanske inte kommer se om matchen kommer ju lyssna på det här, och så kommer de bygga en liten uppfattning. Och det funkade ju på mig där. Efter jag bara,
och det funkade på Enzo Sidorov också.
Ja,
för han har skrivit massa sådana frågor. Så? Vad tycker du om att han sprang? Jag bara, yo bro, jag säger det nu till dig. Enzo, se om matchen.
Enzo, Capitani, Zeb Zebba Army.
Se om matchen. Det är han sprang.
På riktigt. Faktiskt, han springer inte, och men jag säger det snacket efter matchen, det påverkar det mycket mer än vad man tror, och jag tror att det är många som fans där ute som nog köper snacket och tänker, men det var nog så har man lite minnen när Issy undvek slagduellerna och att, men jo, han sprang ju. Men det stämmer inte alls. För att någon ska springa så måste ju någon jaga. Och det var ingen som jagade, och då var det ingen som sprang heller.
Nej.
Så nej, IG-match, säger Seb Sebba.
Ja. Nej, det var total katastrof. Jag satt och lyssnade på Dana White. Han slaktade ju Joel Romero totalt. Hörde du presskonferensen med Dana White?
Jag har hört lite highlights från den. Jag har hört också att han säger att Borrachina kommer ju jaga.
Ja.
Han kommer inte stå, utan då är det någon som kommer jaga. Och oavsett vad som händer så kommer det bli en underhållande match. På ett helt annat sätt.
Ja, nej, men han kritiserade Romero totalt, tyckte att han stod still, han gjorde ingenting och det fanns ingen interagering, och liksom, han tyckte också att Dana säger själv, jag trodde ju att Joel Romero skulle komma ut och liksom ändå jaga det här är en titelchans. Och lite som Dana sa det med, det här är ingen titelchans han har förtjänat, det här är en han har fått. Matchmakersarna var ju tydligen, alltså Sean Shelby och Mitch Maynard var ju helt emot den här matchningen, tyckte att det fanns ingen logik alls i att göra den. Men de lät den gå igenom då för att Borrachina är skadad. Han kan inte fightas. Och då fick Romero den här möjligheten. Det där jag tycker är en konstig strategi också av Romero på något sätt. Alltså, du får en möjlighet bara serverad på ett silverfat. Och så gör man så här. Där kan jag känna också på något sätt, det är större ansvar på ett sätt på den som har fått möjligheten. Om någon håller guld framför mig och säger att du kan få det här, då ska ju inte jag bara sätta mig bara, fast jag väntar nog till guldet bara kommer till mig, så kan jag bara knipa det. Nej, jättefel. Jag såg att Chaelsonen också hade lagt upp en video, och han riktade väl också lite liksom samma kritik mot Romero, liksom att det är du som ska gå in och ta.
Han hade mycket kritik också att en livstid av brottning inte implementeras alls. Liksom när du har det övertaget att du verkligen har brottats på högsta nivå hela ditt liv. Att du väljer när det är fighting med fria regler och inte utnyttjar det. I alla fall hota mer och få den andra att börja fundera på det.
Men han gjorde ju rond 4, Sebba.
Ja, men rond 4 räcker inte. Det är,
tre nedtagningsförsök totalt från Romero på 25 minuter.
Nej.
Det är helt otroligt.
Jag tycker det var... Jag skulle vilja hört vad coacherna i rondvilarna sa. För nu så var det inte... De visade en bara. Och det var första där, tror jag. När man såg hans hörna. Men det vore kul att få höra deras feedback. Vad var deras plan, liksom? Var det att bara stå stilla och försöka hitta den här blixtkontringen?
Och det är faktiskt en fråga som jag fick också. Om vi kan välja i kommenteringen vilken ringhörna vi vill lyssna på. Det kan vi inte. Vi får den som ni ser. Bara besvara det direkt när den då kommer upp. Och här hade det varit in så här. Jag skulle jättegärna vilja höra Romeros ringhörna alla fem gånger. Jag skulle vilja höra vad de sa. För jag var själv väldigt bara förvirrad över matchen. Och jag kan ju ärligt talat säga att klockan var väldigt mycket den där matchen gick. Jag hade kommenterat en lång natt. Så man var rätt trött. Alltså, men jag behöver nog gå tillbaka och bara lyssna på rondvilan, för jag är helt förvirrad över vad de har trott. Har de trott att de har vunnit? Han vann en rond, va, tror jag? Fick han en rond?
Första, eventuellt då. För att han prickade. Prickade, precis, med mest skada, om man säger så, på det ståendet. Men nu är matchen över. Förhoppningsvis glömmer vi bort den här bland i MMA-dimman med alla andra dåliga matcher. Och vi blickar framåt, och jag ser verkligen fram emot Borrachina och Adesanya där. Och jag känner också att nu Borrachina börjar med sina mind games direkt här och säger att visst, Izzy sprang, han är feg, han vill inte fightas. Men det förstår jag att han gör också, han bygger vidare på det här Romero startade och kommer säkert köra det hela vägen fram till match, att Izzy inte vill fightas, inte stå och trada, utan...
Men han sa en sån rolig grej också, där jag kände också att okej, Borrachina är ju exakt lika förvirrad som Romero i den här instansen. Han bara, men det är därför Izzy duckar matcherna som mot mig och John Jones.
Ja.
Va? Du blev skadad? Vad har han duckat för match? Du blev ju skadad. Jag tror bara att han är sjukt frustrerad att Romero fick möjligheten först.
Yes.
Men sen att han duckar John Jones. Först och främst, John Jones har ju inte visat någon form av intresse att fightas mot Adesanya. Nej, det är så lustigt.
Men det är Paulo Costa. Det är mind games på brasses sätt. Liksom. Ja. Han gör sin grej.
Men det är en spännande match. Jag håller med. Det är en väldigt spännande match.
Där blir det mera match, tror jag faktiskt. För Borrachina kommer vilja ta titeln och försöka gå mot knock, och det kommer öppna upp sådana möjligheter att själv bli knockad för honom också. Så det kommer bli en bra fight.
Men där har vi det här också med att Adesanya är en kontringsfighter. Han är en otroligt bra kontringsfighter. Sen är han som Anderson Silva också, att när han väl börjar få fördel, då kliver han in och då blir han den som attackerar. Och jag tänker också att vi såg en katastrofal match med Anderson Silva också. Några, inte bara en, det finns ju några, men Damien Maia var ju fantastiskt tragisk. Sen var det han, vad heter han? Thiago Tales Leites. Så var det. Det var ju också en helt katastrofal match. Sen menar jag, tror att alla mästare på något sätt går igenom de här dåliga matcherna, sen får man ju inte sticka under stolen med att vi sitter och ser en av de bästa matcherna i UFCs historia någonsin precis innan, och sen får man det här som avrundning. Vad fan.
Fast fortfarande blev lite halvt upp till hypen i alla fall, inte så här. Vad kan det
de
vara?
De hade early prelims.
Nej, men verkligen.
Ja.
Men det är, som sagt, det vet man ju inte. Jag tror att de tänkte väl att det var en bra match. Jag tror att de, som Dana säger själv, man trodde väl att Joel Romero skulle känna en viss liksom, fan, jag måste gå ut och kriga, det här är min förmodligen sista chans på bältet.
Men inte.
Romero har sagt att han vill fightas till att han är 52. Ifall det är den här gameplanen som kommer vara i resten av fighterna, då kan han bara skita i och fightas ever again. Nu tror inte jag det, för att andra fighters kommer också bjuda upp till en viss typ av annan dans. Och möter Romero folk som går på, ja, då är det en stor fördel till Romero. Men som sagt, sjukt tråkig match. Gå inte på hjärntvätteriet från Romero med att Israel Adesanya sprang. Och tycker man det, se om matchen.
Yes.
Så ska ni se att det finns inga löparskor på där. Så tycker jag att vi
går vidare.
Ja, jag tror det, för jag försöker bara tänka om det var någonting mer jag ville ta upp, men nej, det räcker där. Jag känner att jag är
klar.
Nu
begraver vi den här matchen längst ner, längst
ner. Ja, det gör vi verkligen. Nu får det vara.
Yes.
Over and out. Men vi hoppar på Weili Zhang mot Joanna Jędrzejczyk. Jag hade en bild av att matchen skulle gå på ett annat sätt.
Samma här.
Ja. Det är ju sagt, jag trodde hela tiden att Weili Zhang skulle vinna. Men jag måste ändå börja med att säga en sak, att Jag kan ha väldigt svårt för Joannas beteende. Jag kan ha väldigt svårt för hur hon pratar, för att det känns inte riktigt genuint. Men hon sa en grej, och det hade hon rätt i. Det här kommer bli den bästa matchen i den här viktklassens historia, och den är bra över fler viktklasser. Där hade hon rätt. Och jag måste också säga att jag tror ändå att det verkar som att vad gäller den mentala aspekten i fighting, hon är 100% tillbaka.
Ja, 100%. Det här var... Hon visade bland annat oss och alla andra doubters att Joanna är här, och liksom att det, jag tycker det var ändå väldigt, väldigt, väldigt jämnt där.
Uff, ja.
Och jag tycker också att vi ska prata om matchen snart, men att efter matchen så tyckte jag också Joanna visade en helt annan karaktär och ödmjukhet, och att man liksom kan bli hennes fan igen här, för det här arroganta, och säger vi, där hon inte är förankrad i verkligheten längre. Nej. Utan nu var hon gratulerade för matchen och liksom var väldigt ödmjuk i nederlag, istället för att skylla och börja med att domarna har fifflat och allt det här. Utan jag tror hon också fick en väldigt... hon växte ut av den här matchen. Jag tror båda de här växte som människor ut av den här matchen, och får liksom gräva djupt och visa att de är liksom game.
Verkligen.
In till det sista, verkligen.
Men du säger rätt ord, det är arrogant. Och det är det jag känner att jag stör mig i hennes snack. Det finns en arrogans som verkligen inte är förankrad i verkligheten från henne. Och jag tror att skulle hon istället ha ett självförtroende, det är en annan
femma. Det blir lite charmigt då ändå.
Ja, jag har inget problem med att någon säger det här och det här kommer hända. Och liksom har, men just den här arrogansen, det är där jag känner att nej, snälla, ha självförtroende, men att vara arrogant i en annan femma. De bjöd upp på världens match. Alltså att kommentera den matchen var ju en fröjd. Alltså det var, jag tycker det var kul också, för nu fick vi också se att Zhang Weili kan ta en femrondare.
Yes.
Jag tyckte hon såg trött ut i rond 3.
Bra haka. Ja. Visade hon dessutom.
Verkligen.
Väldigt bra haka.
Jag tyckte hon såg trött ut i rond 3, men det intressanta var att sen såg hon likadan ut i resten av matchen. Det blev inte mer, hon blev inte tröttare liksom, utan hon stannade där. Sen måste vi prata om huvudet som svällde upp på Jędrzejczyk. Det är det galnaste jag sett. Alltså.
Hon såg ut som en alien. Alltså,
elefantmannen.
Ja. Hela pannan, hela överdelen av huvudet liksom var upplåst som en ballong. Som att hon har tryckt in luft liksom under huden på henne.
Innan det var det värsta jag hade sett, Mark Hominick mot Aldo, tror jag det var. Den ja, också
fast pannan. Jag har sett någon i K1 också som var riktigt ja. Så här vidrig, en stor boll. Jag vet inte om det var Jerome Lebaner eller någon, men det var någon som hade en stor boll i pannan också faktiskt. Det är fighting. Ja. Ni slår på varann. Det är sånt här som kan hända liksom. Och jag tycker att hon verkligen var oberörd av det här. Mm. Och man såg på de här replaysen, alltså hur träffarna satt rakt på bubblan.
Ja, att den sitter kvar.
Precis, så det blev som en liten ingropning av knogen liksom, av själva handsken. Och sen så bara växte den här ännu mer och ännu mer. Och att
man såg i rondvilan att den bara svällde sekund för sekund för sekund. Det blev bara mer och mer med vätska.
Ja, det vore kul att se någon bild på henne här från de här dagarna nu, eller dagen efter, och se hur, när allt det här har fått så här blåmärksfärg också, hur hon ser ut. Och nej, stor eloge till de här damerna. De visade att Dana hade så fel back in the days. När han aldrig ville ha tjejer i UFC liksom. Och jag tycker den här matchen, alltså hittills årets bästa match, historiens bästa tjejmatch i UFC, 100%. Det var liksom, ingen ville backa, båda var där för att vinna, båda var där för att bli champ. Och det är såna här matcher man vill se som titelmatcher, när båda ger allt de har i sin själ in till det sista liksom. Och det är bara att se att varenda slagväxling handlade om vem som vinner den, vem som slår hårdast. Och att avslutet var hela tiden i luften.
Ja, verkligen.
På båda sidor. Mm. Men att de ändå bara kunde äta och fortsätta framåt. Det var väldigt, väldigt underhållande. Och alltså, de har fått många, många nya fans efter den här matchen.
Det har de definitivt. Och jag menar, det som jag sa, Joanna is back, vilket är otroligt kul att se. Jag är superimponerad av den här matchen.
Ja, verkligen. Det trodde jag inte, men
nej, men det är en fantastisk match på så otroligt många många plan. Mm. Och jag är så här, det här är nog en, precis innan annonserat, och det är också definitivt en grej vi ska prata om snart, men att det annonserades ju att Alex
Hall of Fame. Mm, det här är ju en Hall of Fame.
Det här är en Hall of Fame direkt. Och det tror jag till och med att jag sa under kommenteringen att det här kommer bli en Hall of Fame-match. Och det säger till och med Dana White presskonferensen också, att det kommer bli en Hall of Fame. Men jag är så imponerad av, på ett sätt också, så här, Joannas krigarstil. Hon verkligen kommer ut i tufft. Men det jag däremot kunde tycka att det kändes som, och ja, beviset finns ju i ansiktet på ett sätt också, Yang Weili har de hårdare slagen.
Definitivt.
När hon prickar så det är något annat. Det blir en annan stuns.
Exakt, det är lite stummare i allt. Men det är också hennes kroppsbyggnad. Hon verkar ju ha en lite tjockare benstomme. Så då blir det lite hårdare och stummare slag. Vilket gör att liksom, det blir mer tyngd i slagen.
Ja.
Joanna hade ju snabbheten att kunna sätta ihop långa kombinationer. Vilket är väldigt vackert att se. Liksom, att hon börjar med händerna, avslutar med spark. Kanske får en spark tillbaka, avslutar med spark tillbaka. Och det var just de tradingarna de hade mellan varandra som var, alltså det är så fint att se att de vågar skicka långa tekniker och stå kvar in the pocket liksom, och äta och ge och sen le lite åt varandra och sen bara kötta in till det sista.
Superimponerad. Jag försöker få fram där, nu har jag den så där. Yes. Jag går in på Fight Metric här och hämtar stats, för det är en absurd mängd slag.
Jag tror de sa att det var någon så här 600 slag i slutet av en runda, va?
Så här är det. Totalen över hela matchen, och då har Willie Yang skickat 408 stycken. Hon har träffat med 100 significant strikes. Okej, okay. Total strikes är alltså 413. Och det är 170 som har träffat, men hon har 165 som är signifikanta. Sen har Jendrejczyk, hon har skickat mindre men träffat med lite mer. Hon har skickat 370, träffat med 198 stycken.
Så totalt ungefär 800 mellan dem.
Det är helt sjukt alltså. Rond 1, 76 stycken skickade, 64 för Jendrejczyk, träffat med båda, träffar med 30.
Så jämför det, vi det här liksom med matchen innan där det var 4.
Ja, men det är helt absurt. Alltså, de här har gått ut och krigat liksom direkt, och de har ju verkligen stått mot varandra och prickat. De har jobbat in och ut. Jag tyckte det man kunde se från början med Willie Chang, hon hade lite problem med distansen. Det märktes att räckvidden, fördelen, det var verkligen en fördel för Jendrejczyk. Att hon har den här lilla extra längden i armarna. Och det kunde man se att när Willie gick in så blev hon blev prickad ganska titt som tätt. Noll nedtagningar. Nej, men det var en nedtagning.
Det var noll,
jo, just det, där var det. Det kom faktiskt. Det är Weili Zhang som har försökt det på. Hon försökte sig på 3 nedtagningar i rond 3. Ingen i de andra 2.
Tycker hon hade det väldigt svårt också. Just det, clinchen med Joanna. Att Joanna är så pass skolad i sin thai att det, liksom, det kommer på direkt med knän. Och att det hindrade också många av de här takedown attempten mot buren. Liksom. Men Joanna jobbade väldigt, väldigt fint i clinchen med knäna i kroppen. Och alltså, jag är bara fascinerad av hur mycket damage båda de här kunde ta.
Det, alltså det är otroligt. Mm. Det är alltså kort och gott. Det är verkligen helt otroligt hur de kunde stå så framför han i 25 minuter och att ingen av dem gick ner.
Jag såg ju om matchen och blev lika liksom exalterad i matchen igen och bara, oh, wow, 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 vad händer, vad händer? Just att de liksom träffar varandra stenhårt och sen så liksom hoppar de ut lite, hoppar in igen, tradar, vem får in bäst kombination? Okej, hoppar ut, hoppar in och ut hela tiden, nonstop liksom.
Galen match. Alltså det är verkligen, alltså det känns som att man vill säga hur mycket som helst, samtidigt känns det som att man summerar med att varenda rond var bara helt galen. Men vad tror du hände med Jędrzejczyk nu? Nu är det, det är väl 4 titelmöjligheter hon har fått va?
Alltså den Joanna som var där i lördags, hon kan vara på väg upp igen. Det beror på vilka hon möter och hur hon presterar i matchen, men att hon liksom, hon var, det var ändå en split decision.
Ja.
Det var nära på att hon liksom tog det och liksom är hon den Joanna hon har visat upp här, så tror jag att hon absolut kan jobba sig upp igen till en title contention. Det är väl, det beror ju på vem hon möter här efter. Och men hon måste nog läka ihop en bra tid framöver.
Jag tror det med, och jag tror att båda de här behöver. Det här är också så här, som du sa, det här är en match som får båda att växa otroligt mycket på alla sätt. De här två är ju superstjärnor.
Det här var ett krig. Och...
Men det finns en liten del av själen också som lämnas efter ett sånt här krig.
Exakt, och det är det jag menar. Vi vet ju inte hur mycket damage, liksom, med tanke på att de har stått och dunkat varandras hjärnor i 25 minuter nonstop, så vet vi inte hur pass det har påverkat dem heller. Men...
Däremot vill jag bara säga att jag läste att de ska inte ha tagit några större fysiska skador. Det verkar inte som att det är inget ben som har gått sönder någonstans, utan att allt är ytligt. Mm. Så det är ändå på ett sätt en positiv grej. Men som du säger...
Jag tänker inre, exakt. Absolut. Just det sättet de slogs på är ju väldigt taxing. Liksom. Men vi får helt enkelt se. Vissa klarar det bättre än andra. Och vi får väl se nästa match liksom, hur de är. Och det blir väldigt, väldigt intressant. Men jag tycker att de båda ska ta och vila 6 månader i alla fall. För de behöver inte bevisa något. De behöver inte vara aktiva nu, utan... Let the champ rest, njuta lite av att vara champ, och Joanna kan njuta av att hon är tillbaka och vunnit tillbaka folks förtroende och har inget att skämmas över, och vänt fanbasen kan man väl säga. Så jag tycker båda kan vara lite på sidan nu och se vad som händer i den divisionen och vilka tjejer som förtjänar att möta dem.
Ja, jag känner lite så här med Joanna bara. Jag hoppas att den här lite ödmjuka stilen fortsätter. Mm. Som är, återigen, det är bra ord, arrogans. Alltså hon kan släppa det där med att vara arrogant. Så ha ett självförtroende. Det går fortfarande att ha en skön stil. Jag tror det är där hon klyver sin fanskara. För att så här, jag vill tycka om henne på grund av att hon är en otrolig fighter.
Ja, definitivt.
Men det finns ett beteende där jag känner bara att, alltså shit, jag får så svårt att så här, tycka om henne för... Det är en otrolig arrogans från hennes sida.
Rent, hur säger vi? Alltså varumärkes tänkande bakom det. Mm. Och fanbase-tänkande, så borde hon ju byta lite. För att hon vet att hon tappar många på det här. Ja. Och någon måste säga åt henne att okej, du är fortfarande en profil. Och ditt jobb är ju att bli så känd du bara kan och tjäna så mycket pengar du kan. Desto fler som tycker om dig, desto mer pengar får du. Nej, men hon kanske har hittat något här. Hon kanske hade en liten dark episode i sitt liv och lyckas liksom komma tillbaka till lite harmoni i livet nu.
Ja.
Får vi hoppas på.
Ja. Islam Makhachev.
Yes.
Har du läst hans tweet?
Nej.
Han har slängt ur sig efter den här matchen att kvinnor har ingenting i den här sporten att göra.
What?
Ja. Så Islam Makhachevs... otroligt osköna kommentar tycker jag han kan ta.
Efter den här matchen?
Efter matchen slänger han ut sig. Han har ju fått ett otroligt mothugg. Det finns ju inte jättemycket jämställdhetstänk i den mannens hjärna. Men det vet nog alla också varför det är så. Och jag låter väl det vara osagt. Men jag tycker att det är en skitkommentar. Om du sitter med den åsikten, Så då kan du verkligen sitta med den åsikten och knip din mun eller dina fingrar.
Förr eller senare kommer han få smaka för den, så det är,
så är det ju absolut.
Så livet funkar.
Så är det ju. Han har ju en match på G här snart, men jag tycker bara, alltså det är så här, kom igen nu. Jag fattar att Mountain People, allting de säger, men bro, alltså du är i en organisation där tjejerna är en stor del utav fighting, så lämna The Mountain Sten-tänket där The Mountain Sten-tänket ska vara, och så försöker vi leva på sociala medier där det faktiskt är ändå ett så här future som råder. Annars kan man sätta sig och rista in stenrunor med de här åsikterna, och så kan du ha det där borta in The Mountain. Men att titta och slänga ur de här då. Men som sagt, han fick ett extremt mothugg, och med all rätt, för de där skitåsikterna är precis vad de är, skitåsikter. Världens, en av de bästa historiska matcherna, inte bara i kvinnliga MMA, den här glider in allmänt
fighting.
Det här är en av de bästa matcherna jag sett i hela mitt liv. Den här ligger lätt i en orankad topp 3 för mig i alla fall.
Ja, det är, alltså, till alla som lyssnar, se om den.
Ja.
Se om den igen, och det är bra underhållning liksom. Och vill ni visa upp för någon en bra liksom tjejfighting för folk och liksom få en inblick i och hur bra det kan vara, så visa gärna upp den här matchen och säg, kolla på det här. Det har blivit en klassiker, det är det. Den här matchen har blivit en classic.
Ja, det är en instant classic direkt.
Exakt.
Men vilken match de bjöd på. Det blir ju inte lätt heller för Romero och Adesanya att kliva upp efter den typen av match.
Eller däremot skulle de bli mer taggade och bara okej, du vet, få mer sug på att fightas och verkligen ge allt de har. Men nej, så blev inte fallet. Ska jag lyfta några matcher jag tyckte var intressant? Jag tycker faktiskt Benil Dariush mot Drakkar Klose var väldigt underhållande.
Jag skulle precis ta upp den.
Ja, och jag tycker att folk glömmer ju bort Dariush. Alltså du vet, han var ju på väg upp och sken, och sen gick det inte så bra. Och sen föll han i glömska lite, men han har ju hela tiden varit och jobbat liksom. Och han är ju så pass allround.
Ja.
Att liksom första ronden när han bara hängde på ryggen. Och jag vet att jag lyssnade på kommentatorerna, och många trodde att han skulle bli trött utav det. Jag såg han själv sa det i postfight-intervjuerna, att han kände av benen lite och var tvungen nu att växla till liksom, och köra sitt stående. Och folk glömmer ju att han kör ju på Black House, tror jag, på Kings med Rafael Cordeiro, och liksom, det är en gammal chutebox-tränare. Dariush har oftast valt att gå in i de här liksom tradningarna, veven, men kanske inte haft den utgången i dem som han själv har liksom hoppats, utan det är, jag går in, jag blir knockad eller knockar dig. Och den här gången så visade han att liksom när det brinner runt öronen så kliver han fram och jagar avslutet också, klassiskt shooterbox-stil liksom. Och vilket avslut han fick, vilken knock. Och det kändes som att Klose varit lite chockad att han liksom, när han fick träff så blev han själv träffad.
Och han är den första att avsluta Drakkar Klose. Han är den andra att vinna över honom. Första att göra var ju David Tamer som tog det till domslut. Men här visar vi att Benel Dariush, ja, det må vara så att the man is back.
Yes.
Snyggt. Väldigt snyggt jobbat. Jag var imponerad av Benel Dariush i den här matchen. Bara hur första ronden utspelas och sen hur han kliver ut. Han blir skakad, men sen slår han ju ut tandskyddet ur munnen på Drakkar Klose. Och jag är också att Drakkar Klose är en person som jag har lite svårt för. Jag känner också att han är en sån som kan vara, men lite efter Tamer-matchen till exempel, han stod och gnällde på att han tyckte att Tamer backade, men fan, om du inte kan skära av personen, det är inte,
nej,
det är ju ditt problem. Det är inte domaren som ska säga att du, din motståndare kan inte skära av dig.
Nej.
Och där känner jag att, alltså, gnäll inte på domaren. Det var jättesnurrigt.
Det vore ju kul med Tamer mot Dariush. Det vore en fet match faktiskt, tycker jag.
Ja, det hade varit
just också att båda har ett ganska sparkbaserat stående när man väl liksom ser Dariush i andra matcher. Och jag tror det kan bli en väldigt underhållande fight med Tamer mot Dariush faktiskt.
Ja. Du, jag måste ju lyfta Sean O'Malley, José Alberto Quinones.
Det var det jag sa. Spektakulär knockout rond 1.
Alltså, Sean O'Malley har varit borta i 2 år, kliver tillbaka in, bravur, har byggt upp sin kropp lite, vilket jag tycker ser bra ut. Han verkar ha slipat på sina verktyg, Och det är en, det här är en stjärna in the making alltså.
Han kommer bli champ.
Ja,
ja, jag säger det, han kommer bli champ den här killen. Han har det som krävs och ja, har det där extra. Han har it som ja, vi sett Conor ha, som vi sett ja, de här som
alltså, ja,
precis sticker ut. Den här killen har det. Och det är bara att vänta här. Jag tror att han är 25 nu. Den här killen kommer pika när han är 27-28. Och då kommer vi få se en ny om han inte tar bältet innan. Men i den åldern så kommer han vara champ och ha nått sin peak och liksom vara nya superstjärnan i fighting.
Jag tror att om de inte matchar honom mot rankat motstånd redan, så är han en match bort ifrån att bli rankad.
Absolut.
Alltså han kommer antingen få en rankad fighter nu som nästa, eller så får han en match till. Men nej, men han, det är, ja, alltså det här är ju en, som sagt, det är en framtida superstjärna i min mening.
Definitivt,
Det tror jag verkligen. Sean O'Malley levererar en otroligt snygg prestation. Och José Quiñones var 15 nummer för smått. Ja. Han hade ingenting att hämta i den matchen.
Noll.
Ingenting. Grymt, kul att se att Sean O'Malley är tillbaka. Marco Madsen, Austin Hubbard, vad tyckte du?
Alltså... jag tycker att jag såg mycket hål i Madsens game.
Ja.
Väldigt många hål. Visst, du är en jättebra brottare. Jättebra i brottningssituationerna. Men din striking är kass för att vara på UFC-nivå. Mm. Den kommer ta dig en bit. Men när du väl börjar träffa eller möta folk som är lite vassare på striking, håller en högre nivå på fightingen, då brottningen inte riktigt kommer räcka till hela vägen, så kommer det bli väldigt, väldigt svårt för han. Han säger att han fortsätter jobba på det, men jag tycker att känslan för strikningen fanns inte. Det var fortfarande för mycket brottare, för mycket raka mekaniska slag. Och möter han någon som är lite mer slick på det, så kommer de släcka hans lampa, tror jag.
Jag tror så här också. Austin Hubbard första ronden var totalt reaktiv på Madsen. Det är så shit, nu går han på nedtag, nu ska jag försvara det här. Rond två var det som att han började känna lite att vänta nu. Men sen var det tredje ronden. Du måste släppa på avtryckan. Jag tycker de sa allt rätt i ringhörnan. Det finns ingenting att förlora här nu. Du måste släppa. Och när han väl gjorde det, då började han styra läget.
Yes.
Hade han hittat det här, hade Austin Hubbard hittat det här redan i rond två, då hade Marco Madsen torskat. Han hade kanske inte blivit avslutad, men han hade definitivt förlorat.
Alltså jag lyssnade på Din Thomas efter den här matchen, och han tyckte att det var en draw egentligen. Och det kan jag faktiskt hålla med om. Just att sista ronden blev
en 10-8 alltså, tycker du då?
Precis, att det blir en draw det här. Fast på ett sätt är det bra att Madsen vann, för nu får vi se han och möta bättre motstånd, och då får han visa upp liksom, räcker det här hela vägen? För han själv säger att han kommer bli champ, och liksom, han hypar upp sig själv väldigt mycket.
Nej, det kommer han inte bli, han är för gammal. Alltså tyvärr, han är 36 år gammal.
Jag tror det är svårt att lära sig känsla för händer, boxning, alltså knän, sparkar i den åldern. Om du inte har, liksom, säger man, feeling för det och rytmen för fightingen i ståendet, och då vet alla också, du är bara en brottare, du kommer leta takedown, och till slut kommer du få äta ett knä på väg in.
Det finns för tuffa fighter. Sen tycker jag det är helt rätt att han har den inställningen att han vill bli champ. Det ska han definitivt ha. Jag ser ingenting emot det. Jag ser det bara ur ett perspektiv. Han är 36 år gammal. Han måste matchas hyperfrekvent, samtidigt utvecklas. Jag ser inte den utvecklingen. Jag har alltid haft mina frågetecken runt Madsen. Jag har känt att det är på tok för mycket hype runt honom. Nu när han fick möta en lite mer skolad fighter, det blev tufft. Jag tycker kanske inte att det var en 10-8 rond i sista, om jag ska vara ärlig. Jag hade velat sett någon form av knockdown, lite mer dominans, inte bara att den ena styr i strikingen, utan jag tycker, hade det varit knockdown där, då hade jag köpt att det var en 10-8 rond. Men jag tycker väl det fattas för mig för att det skulle bli den liksom dömningen. Så jag var inte förvånad att Madsen vann, men jag tror också att hade Hubbard vaknat till liv
lite tidigare i de första ronderna,
dominerat Marco Madsen. För Marco Madsen har ett vapen, det är brottningen.
Exakt.
Och så fort folk stoppar nedtörande, vilket Hubbard kom upp gång på gång på gång på gång. Men då kan vi leka med tanken. Vi säger då helt plötsligt att Madsen möter någon i topp 10. Han har inte en suck.
Nej.
Han har inte en chans.
För då är alla lika bra.
Ja,
det är det.
Och där har han inte bevisat att han är där. Jag får inte en sån här oftiska ska bli champ.
Nej, och visst, du kan göra häftiga lyft och häftiga liksom suplexes på folk, men
det avslutar skitsnyggt.
Absolut, men det avslutar inte matcher. Nej. Och den brottningen som jag vill se mer av, han är mer alltså att han rider på folk och kör mer Khabib-stilen, att liksom utnyttja brottningen fast i ett MMA-syfte, inte brottas bara brottning fast det är MMA, utan då blir det också väldigt energikrävande och du kommer gasa ut dig själv, vilket hände också i tredje ronden. Han såg väldigt trött ut liksom. Ja. En eloge också tycker jag till Neil Magny som bara visade en enorm överlägsenhet på alla, vad säger vi, alla levels av MMA.
Verkligen.
Och bara total dominans och såg liksom helt oberörd ut tycker jag.
Ja. Rodolfo Vieira levererade. Han fick typ en liten del av Joanna i ögat. Han bara svällde upp som en ballong. Wow. Submission första ronden.
Ja, riktigt snyggt. Vet du vad jag fick? Jag fick så flashbacks när jag tittade på den här. Jag bara, det här är ju som Ricardo Arona. Samma stil, liksom bara stark bi-kille. Ser ut byggd som en, liksom som jag tror Joe Rogan, så här, grekisk gud liksom. Mm. Och bara solbränd. Och har en mördarjits när han hamnar på topp. Och liksom power doubles. Och ståendet fortfarande väldigt skeptiskt. Precis som Ricardo Arona var. Det var väldigt stelt. Så där måste han jobba. Men han har verkligen den här, vad säger vi, special skillen att få han ner någon. Och hur han jobbade fint med hucken. Han krokade farlägget där för att komma runt på ryggen. Och sen få in sin choke. Ja. Liksom, hur säger vi, hamnar han på topp. Spelar ingen roll vem det är, så kommer han alltid ha en fördel. Frågan är om han kan lyckas ta ner dem som är rankade lite högre. Mm. Och om hans stående kommer räcka hela vägen. Vilket jag inte tror det gör. För det såg lite, säger vi, hans double leg såg också lite panikig ut. Han satte inte upp den och det funkar mot sån här kaliber på motstånd. Men när det blir lite bättre så måste han också utvecklas lite mer, eller mycket mer i sin striking.
Ja.
Och i kanske brottningen. Men får han väl ner dig så är det kört.
Ja, men det såg vi ju. Däremot håller jag med i den stående biten, så känns det som att han har ingenting att hämta.
Nej.
När han väl fick hud mot hud, då var det ju otroligt ensidig match. Snyggt. Snyggt jobbat.
Yes.
Sen måste jag bara lyfta, jag tycker Jeremy Mershot mot Darren Wynn var ju också en intressant match.
Alltså, väldigt intressant.
Ett krig. Ja. Till slut så... Det vart lite slag som började pricka. Och
alltså de där kroppsslagen som han köttade in gång på gång. Alltså. Och Wynn har jag ju sett på Daniel Cormiers, de här klipparna han brukar lägga ut, att han är där och coachar och brottas mycket. Och jag har varit imponerad av hans liksom, nu ser vi, Mike Tyson-boxning. Hur han liksom kortade avståndet, kom med några tunga slag. Hade han bara valt att stanna kvar där och implementerat lite mer wrestling, så tror jag det hade gått bättre. För nu var det att han var på utsidan och Mershot kunde bara plocka isär honom liksom och få ännu en submission-vinst. Och jag tror att han ligger på... Han har inte slagit rekorder, men han har väl flest submissions historiskt i den divisionen i UFC nu, tror jag. Och han kan slå rekordet om han liksom tar en submission i senaste match. Så kommer han ha flest submissions.
Vad fan var det inte TK han vann på? Jag tog precis bort statistiken här. Han
chokade väl honom.
Okej. Okay. Jag får lita
submission.
På alltså jag kan nog tycka att Darion Wynn skulle nog vinna lite på att gå ner en viktklass. Alltså den här killen har fett att ta bort från kroppen.
Han ser ut som Cormier.
jag vet. Ja, men han gör ju verkligen. Men jag, alltså, fan alltså. Jag fattar att mat är gott alltså, men... När möjligheten finns så ändå klippa lite. Alltså,
definitivt.
Han är i slutet av dagen, när han kommer börja möta ännu tuffare motstånd, vilket han fick nu, han kommer inte gynnas. Han är för kort för den viktklassen.
Mm.
Och det är ganska mycket djur i mellanvikt.
Mm.
Jag tror mer realistiskt för honom att försöka kliva ner. Men jag tror inte han kommer göra det.
Nej, jag tror inte heller
han kommer fortsätta i mellanvikt, men... Ja, som sagt. Jag är en förespråkare för, kan man klippa vikt, tycker man ska göra det, sen finns det väldigt många som istället borde gå upp.
Mm.
Men i hans fall så, ja, jag tror han skulle gynnas så. Gå ner lite. Men det var ju allt från det kortet.
Mm.
Nu i helgen.
Ja.
Vi har Bea Malecki mot Veronica Macedo. De går första matchen på kortet, vilket betyder att prelims kommer att sändas. Men jag vill lägga lite fokus på Kevin Lee och Charles Oliveira. Vilken match. Otroligt spännande. Charles Oliveira har ju sett han har ju verkligen gått från klarhet till klarhet. Har just nu radat upp 6 stycken vinster på rad. Mm-hmm. Kevin Lee gjorde ju en liten comeback här och tränar numera under TriStar Gym. Och jag tror att han har verkligen hittat sitt hem.
Oh.
Jag tror att Kevin Lee under den coachningen tror jag är danger alltså.
Det tror jag definitivt, men jag tror att den här matchen kommer bli väldigt teknisk.
Ja.
Just att Oliveira är med, och om man tänker att Kevin Lee vill ju få ner folk fördelaktigt, alltså helst, och hamna på topp, och Oliveira har inga problem att ligga under och jaga avslut och svep och förhoppningsvis ta ryggen liksom och jobba in ett fint fin choke.
Ja.
Och Oliveira har ju bara visat bättre och bättre striking också, och jag tror att det här kan bli... Det här kommer bli väldigt, alltså hur säger vi, sån här match som kommer svara. Kevin Lee, vart är han? Hur har han blivit? Sist såg han ju jättebra ut.
Verkligen.
Och jag tycker Oliveira också såg jättebra ut sist.
Mm.
Så det här är verkligen, den som tar den här matchen är med i titelsurret.
Ja.
Så det kommer bli, det är en bra match. Det är två liksom hungriga fighter som ska ställas mot varann här, och en kan vinna, och den som vinner kommer att bli ett namn och verkligen, vad säger vi, hålla ögonen på att kunna utmana om titeln, eller i alla fall vara med i diskussionen.
Verkligen.
För en vinst över var, alltså vinner Kevin Lee över Charles Oliveira ett statement, vinner Oliveira över Kevin Lee är också kanske ett ännu större statement.
Ja.
Så ja.
Sjukt spännande match, helt enkelt. Mm. Det är ett bra kort. Ni kommer kunna se mycket fighting nu på lördag, helt enkelt. Lyssna frågor.
Yes.
Stunden är här. Har du plockat upp din?
Jag ska göra det nu här.
Jag kör den här direkt då. Det är från Sebastian Reyes. Har ingen fråga, men tack till er båda för en grym podd. Tack så
själv,
mycket, Sebastian.
Okej, jag ska spola bak här så att vi har... Jag har fått många frågor faktiskt.
Grymt. Vi kommer såklart skippa alla frågor som vi redan har tagit upp. Mm. Med tanke på att vi börjar få väldigt mycket frågor just nu så har vi verkligen inte tid att nämna er alla.
Jag kan skjuta här.
Kör.
Samuel Pettersson, grym podd, grabbar. Ja, han tyckte också att co-main var fight of the year. Men så har ni Lukas Kampe här. Vem tycker ni Sean O'Malley ska möta härnäst?
Jag har satt och klura på det, men jag har nog ingen riktigt på huvudet.
Nej.
Jag vet inte om han kommer möta en rankad eller en orankad fighter.
Jag tycker att han skulle möta en orankad fighter till, för att bära lite mer liksom rutin, lite mer erfarenhet, och han har ingen stress den här killen.
Nej.
På, utan låt han liksom få blomma ut innan det är dags och gå de här hårda matcherna på toppen.
Jag har från Emil Vallihäcki som skriver: grym podd, tack Emil. Jag ska säga, har ni lust att förklara vad som händer under huden i Joannas huvud? Det är väl bara blod- och vätskeansamling, va? Det är väl det som händer, att det blir en svullnad. Det är ungefär som att få en bula. Problemet är ju bara att det här blir sjukt stort. Det är ju så kallat hematom. Men blod och vätska, jag vet inte om du har någon annan info om det.
Nej. Faktiskt inte.
Nej, så det är väl det.
Mm-hmm. Ville Johansson 79, tror ni Romero alltid varit så här knapp? Ja, det tror jag.
Ja, jo, nej, men det har han ju. Och det här är lite Romero stil.
Ja, det är sån han är som person liksom. Julian Stenelund, vem kommer bli nästa svensk som kommer till UFC? Riktigt bra podd. Du.
Det här är så här frågan vi får varje gång och aldrig har något svar.
Nej, alltså just nu så är ju folk signade. De som är liksom som fightas och skulle ha chans att komma till UFC, signade i andra organisationer, så går det bra där, så har de ju chans att komma till UFC. Någon som jag ser skulle kunna få en chans är kanske Bartosz, som han vinner igen nu på i maj på Superior, att då har han en bra win streak liksom och obesegrad, så då tror jag också man har en bra möjlighet och record att ta sig in där.
Speciellt om UFC kommer till Skandinavien, om det är Danmark eller Sverige de kommer till, så tror jag definitivt att de kommer ta in några härifrån. Alm Rasmus frågar: har tränaren under matchskärmar där man kan se matchen? Nej, de har bara cage view.
Vaikslele, hade Adesanya någon infektion? Det var ju lite konspiration och spekulationer innan matchen att han hade, var ju någon intervju då han hade en staph infection på armen.
De säger, det finns två teorier, även om du har båda redan.
Nej.
Okej, den ena är, de menar att det är staph, medan hans team hävdar att det är ett inåtväxt hårstrå som har skapat mer problem än vad de trodde. Och det kan man garva åt, men jag kan säga så här, jag har själv fått ett inåtväxt hårstrå en gång på magen. Nu fick jag inte så stort problem som Adesanya fick, men alltså, det kan verkligen svälla upp. Och när man väl trycker ut det där jävla strået, alltså, då är det var sår och hår som bara följer med. Så det är inte omöjligt att det stämmer. Jag tycker däremot inte att han såg verkligen konditionsutmattad ut, så jag tror inte att det var Steph. Jag köper nog teorin efter att ha sett efter matchen. Liksom. Robert Cicci har två frågor, så jag tar båda direkt. Vad tror du om Kadestams chanser i Brave och sen ut i världen? Alltså, om jag lyssnar på allting alla pratar om honom på klubben, så tror jag att de är bra. De vill ju att han ska ta ett och fler bälten i Brave för att sen dra till UFC.
Kamsat menar
han? Shimaev.
Okej, okay, ja. Jag tror han sa Kadestam.
Nej, han har två frågor.
Aha,
sorry. Kamsat Shimaev, exakt.
Ja, tänkte väl.
Han har sina chanser. Jag tror definitivt att det är en framtida stjärna. Sen har han en fråga om Kadestam, och den kan du svara på då. Hur tror du Kadestam hade klarat sig i UFCs weltervikt?
Tror jag bra. Han har bra striking liksom. Kanske svårt topp nivån, men han utvecklas hela tiden, så det är väl bara att han hur säger man? Han får fortsätta jobba och jobba just på brottningen mer och mer. Strikingen har han för att kunna dansa med dem på toppen, men det är brottningen som måste bli förbättrad på alla liksom aspekter för att kunna vara i de här topporganisationerna i USA, där det är mycket wrestlers som är på toppen av bergen. Liksom. Jag har en här. Det är flera här. Vad tror ni nästa steg? Samir Am, vad tror ni nästa steg för Romero blir nu? PS, fet podd.
Ja, fan, ingen aning.
Nej, inte jag heller. Alltså, han är ju ett känt namn, han är ju en profil. Alltså, jag tycker han ska inte... Alltså
titelchanser för honom nu, de är ju långt bort.
Han måste ligga och möta folk topp 10.
Ja, det, jag känner det mer. Nu får nog folk som vill upp måste acceptera honom som motstånd.
Kan fightas mot Till. Till vill ju inte, men det vore en underhållande match. Vet vi inte. Till är ju också en kontringsfighter, så vi vet ju inte där heller.
Det är otroligt tråkigt, tyvärr. Så jag tror inte det är en bra matchning. Här kan du svara på, från Tobias Hultman. Är det vanligt med halsskador i MMA? Efter till exempel submissions.
Hals?
Ja.
Nej, inte vanligare än andra skador.
Nej, men jag tror att det kan bli stryp. Om
jaha, nej, alltså det beror ju på vad det är för stryp. Och, alltså, du skadar ju lika mycket på avoidat stryp i sparring när du rullar. Liksom. Mm. Men jag tror att det beror på vad det är för halsskador. Liksom. Någon som går på en giljotin och trycker upp dig mot burväggen, så kommer du nog ha lite ont i nacken, men... Folk är ju med och klappar liksom när du väl sitter, så jag tror inte det är så mycket halsskador direkt.
Yes.
Ska vi se här. Pub 90. Alltid grym podd. Tjena, vad tror ni om O'Malley mot Petr Yan? Jag tycker den matchen är fet, men den ska inte gå än.
Nej, jag tror att Jan blev matchad väldigt nyligen. Han har kommit i en matchning, nu kommer jag bara för det inte ihåg vem det var. Men jag har för mig har sett att Jan har blivit matchad. Men om Ali måste in i rankingen först.
De ska inte stressa. Låt han liksom hitta sitt game och bara bli bättre och bättre. Och sen kommer allt komma naturligt. Och de här feta matcherna kommer ju komma desto mer han vinner. Så.
Ja. Josef, kommer Masvidal försvara BMF-bältet? Det är en engångsgrej, i alla fall från UFC. Bra podd, tack så mycket.
Enzo Dorov, Sabsaba Army, hur går det med Viaplay? Har du hört något angående folkets krav? Nej, men fortsätt pusha alla ni där, Sabsaba Army, en dag så skiner vi.
Svensson Nils skriver, tror ni anledningen till att Jones inte dominerar är för att han är omotiverad?
Vadå, Jones?
Ja.
Att han inte
dominerar?
Nej, det är bara att motståndet har blivit mycket, mycket bättre.
Ja, jag tror nog det är mer. Ja, det är nog det jag mer tror.
Och folk har mycket, vet vad Jones gör och vet hans traps och setups, och folk har ju mycket tape på nu.
Kapten Landelius har tre frågor, men jag tar upp en av dem. Såg att Barbosa vill bli släppt. Jag har inte sett det.
Nej, jag har sett det.
Ja, okay.
Han vill bli releasad från sitt kontrakt och vill fightas elsewhere, tror jag, och tjäna lite mer cash. Och han har väl kanske något erbjudande som ligger och väntar på honom ifall han sticker från UFC. Och han är ju en profil och en underhållande fighter, så jag tror att han
kan nog tjäna rätt duktiga pengar där borta.
Definitivt.
Det kan han.
Jag har den här. J. Sjön, tack för bästa podden. Tack själv för bästa lyssningen. När är Paulo Costa fight redo? Jag vet att han själv säger att han är det nu, för att han har någon vän i Brasilien som är läkare som har godkänt den. Jag vet att Dana säger att han inte har fått någon utav deras läkares, UFCs läkares liksom, permission att, han, att det är klart, utan jag tror att den här matchen kan bli av. Jag hörde att han ville ha matchen i juli. Adesanya sa att det funkar, det funkar, alltså det, han var med på det och fightas 11 juli tror jag det var. Mm. Och jag tror för Paulo Costa ett godkännande från en doktor att han kan sätta igång, så tror jag den matchen kan bli av. Ja. Just i juli också, eftersom båda vill ha den.
Ekström, tjo. Mycket snack om Izzy versus Jones, men är inte Izzy byggd att katta till 170 än att gå upp till 205? Grym podd, tack för det. Jag skulle nog säga att han är nog inte byggd för att gå ner till 170. Nej. Han är närmare 205, men han är ju väldigt lång och han har fightat sitt tungvikt förut. Så jag skulle säga ner har jag väldigt svårt att se honom gå.
Jag håller med.
Jag tror redan att han klipper vikt för att nå 185. Att han ska klippa liksom en 8 kilo till, det ser jag som väldigt svårt. Alltså. Han är ju fan, han är 190 någonting. Otroligt lång.
Exakt.
Ska du köra?
Gustavsson William, vad skulle ni säga är bästa dieten för att klippa vikt? Grym podd, gör jobbet roligare. Det är helt individuellt hur din kropp funkar och liksom vilken viktklass du fightas i och hur mycket du ska klippa. Så liksom vissa kör ju en keto-diet kanske ett tag bara för att komma ner snabbt i vikt, men du tappar ju mycket styrka på en sån diet, utan du behöver ju ha med glukos i musklerna liksom, och palla, jobba lite mer och det är helt individuellt vad folk väljer att äta och prestera på. Det beror på att allas kroppar är annorlunda och svarar annorlunda på olika sorters dieter och kost.
Ja. Andres Viraka skriver, håller ni med Shale? Eller håller med Shale, skriver han, gör ni? Och så skriver han här också, jag skäms. Ja, det tog vi upp att vi gör. Jag tror nog att många gör det.
Kasper Hedlund, tror ni Kevin Lee kommer vara bättre än någonsin nu med Firas? Det tror jag. Han kommer nog vara den bästa versionen han kan vara fightmässigt. Då han har ett bra team och en bra coach som liksom sätter ihop hela pusslet åt han.
Kabalsius skriver, vad tror ni om matchup mellan Rose och Yang? Borde väl vara den tuffaste utmaningen. Allt hänger på hur det går mellan Jessica Andrade och Rose.
Yes.
Så vi får väl ta det då. Nu ska vi se. Det här håller jag nog med lite om. Eklund 88, Paul Costa såg hälsosamt övervikt ut i publiken. Han såg väldigt vätskefylld ut. Det var väldigt, min reaktion. Otroligt vattnig.
The Brazilian meat.
Det såg konstigt ut. Enzo Sidorov, han har skrivit jättemycket frågor. Han har verkligen köpt hela den här grejen med att Joel Romero vann matchen och hit och dit. Men då skriver han så här: Israel skulle pensionera Joel, knocka honom. Hur tyckte du, ni, att han försökte med det? Jag tyckte i alla fall att han försökte, men det krävs två stycken för att dansa tango och det gjorde inte Romero. Men Enzo, se om matchen. Jag tror att du kommer ändra din uppfattning totalt när du ser den igen. Då kommer du inse att Romero didn't do nada. Okej, okay. Hur är det?
Yes. Jag har faktiskt ingen. Vi har, alltså resten är ju det vi har surrat om matcherna som har varit och som vi har analyserat. Så det är egentligen bara statements från folk om att Romero är många, att Romero är alltså att hälften säger att Romero är sämst, hälften säger att Adesanya är feg och sprang. Så. Ja. Se om matchen allihopa och sen glömmer vi den här matchen forever och tar aldrig upp den igen. Den har aldrig hänt.
Renna skriver, tja, tacksam över att se Joel Romero fightas på min födelsedag. Vad tyckte ni om det som sades om på presskonferensen? Vi får bara säga så här till dig, grattis på efterskott, Rennas. Vi ska ju såklart ta upp, och jag tycker att vi avrundar podden med den biten. Vi har två grejer att ta upp, så vi tar upp den ena lite snabbt. Tony Ferguson och Khabib Nurmagomedov hade presskonferensen. Såg du den?
Yes.
Ja, vad tyckte du? Jag tycker det kändes som att Tony Ferguson har faktiskt krypit in under
skinnet. Ja, fast jag tycker också
Khabib.
Att alltså, jo, det är ju någonting han har på Khabib, och han vet lite knapparna han ska pusha på Khabib för att Khabib ska bli emotionell.
What you mean a street fight?
Exakt, bland annat. You're American guy, no street fight. Nej, men sen tyckte också att Khabib kontrade fint med att han är fake Mexican, och helt plötsligt skulle Tony förklara att hans grandma är från en mexikansk by, och liksom bara det där att reaktionen bra att försöka förklara sig var också, då var det ett kvitto på att det tog också på han. Jag tycker att överlag så jag tycker det var rätt jämnt liksom vem som kom åt den andra. Just att Khabib hittade vändningen där med fake Mexican och körde på det hela tiden. Och att Tony gillade inte att bli kallad för fake Mexican. Och han kanske fick publiken med sig, Tony mera, och liksom, men i början så tycker jag att det var hans presskonferens då han lyckades komma under skinnet på Khabib, men jag tror inte att han är i hans huvud, utan det vände lite där med just fake Mexican-grejen och just att han skulle börja förklara att hans mormor var från Mexiko i en instans där då bara, okej, du behöver inte förklara.
Nej, men jag håller med, för där är det verkligen, när du väl förklarar en sån grej, då är det att du har
min mormor är därifrån, liksom, det blir lite, ja.
Däremot, för att då vill jag göra en jämförelse med till exempel Khabib när han säger till Conor att du snackar om att du you don't speak your own language.
Nej.
Då började ju ändå han prata.
Yes.
Vilket är så här, det är det korrekta svaret, att ändå börja kunna slänga upp språket. Men det är så, alltså, jag tycker Conor tog upp en rolig grej om Paul Felder också. Paul Felder, he's not Irish, he's a ginger German.
Fast en grej jag såg som tog mycket på Khabib, det var det här att han hade tvingat den här homeless man att göra armhävningar för pengar. Mm. Och man såg att det tog mycket, och jag tror att det har med hans tro att göra mycket, att han liksom, att när han kanske gjorde som en grej ur sin synvinkel som inte var farligt, men när Tony vänder på den så blir det ju att det är liksom en ond grej att göra. Du är en översittare, du gör inte så här mot någon. Det är ihopblandat med det här klippet då han brottas mot en high schooler på
det är
på Daniel Cormiers gym. Det är egentligen att de brottas och att Khabib dominerar honom och leker med honom. Tydligen hade ju den här high schoolen en match en vecka efter liksom, och Khabib körde väl ganska hårt mot honom. Men det är ju så, om du ska brottas med Khabib och han har match om en månad, det är ju vad det är liksom. Och jag tror att den här high schoolen kommer ju bara bli bättre i brottare av de här ronderna, så det där var lite farfetched. Men sättet Tony la det på, att han liksom går och beat up en high schooler, med tanke på att Khabib känns ju väldigt så här stolthets orienterad, så när det blir såna här saker, att du går och slår på barn, du tvingar hemlösa göra armhävningar för din underhållning, så tar han väldigt mycket åt sig, och det såg man att det störde honom liksom i kåren av de här grejerna. Då har han inte så mycket försvar heller. Nej. Till det, utan det blir mest att han framstår som en lite sämre människa, och det är väldigt känsligt för honom.
Nej, men det förstår jag, alltså, den där hemlös grejen, det är ju skitfult.
Ja,
och sen
definitivt.
Ska man stolsera med du måste göra det bästa för folket och tro och Gud och så bla 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 bla. Ja. Då blir det så här, okej, fast det faller rätt pratt när det är det där du gör.
Exakt.
Går du inte och stoltserar med att vara en bra människa och att respektera Gud och alla människor, då kan du göra det. Alltså så.
Definitivt, och jag tror att det stör. Man såg det på honom, att det tog in i själen på honom, just verkligen. Det där, och att han skäms för lite för det själv. Men när det tas upp igen så blir det liksom att han får tugga i sig det här han har gjort, och jag är hypad inför den matchen som fan, och jag hoppas att den alltså flyter på, ingen skadar sig. Allt kan ju hända med de här två, men jag hoppas att det blir av, och det blir en väldigt intressant match, och det säger vi, allt kan hända i den här matchen.
Ja.
Det är definitivt Khabibs största hot.
Absolut. Nej, men det här är en jättespännande match. Och jag har jag ser ingen stans där det här blir en Joel Romero i Slödesan del 2, utan det här kommer bli en bra match. Det här är två som vill dansa.
Mm-hmm.
Alexander Gustafsson och John Jones första möte. Det har nu blivit en UFC Hall of Famer, och den kommer inaugureras i juli under UFC Fight Week som de håller en gång per år. Det här är jättestort. För oss här hemma så är det här otroligt stort. Vi har vår mest legendariska fighter i Alexander Gustafsson, som har skrivit svensk MMA-historia gång på gång på gång på gång, och nu blir han även den första Hall of Famer tillsammans med John Jones att dela den härliga berömmelsen. Det är så himla kul. Jag är så glad för Alex att han har fått det här. Jag är glad för alla oss här i Sverige att vi har en svensk Hall of Famer i UFC.
Och det blir ju en klassisk match som då folk som kanske börjar kolla med man nu kommer jag alltid kunna liksom gå tillbaka och bara, vad är det här för någon? En Hall of Fame fight. För det är som sagt, med tiden får glömma matcher. Ja. Och det kommer nya fans, nya generationer, och då är det viktigt att ha en Hall of Fame för att visa lite historiskt vilka matcher har betytt mycket. Och jag tror att om 10 år när folk kollar på den här matchen kommer den vara minst lika underhållande och fet verkligen som den var första gången den gick. Och jag tycker UFC gör rätt med Hall of Fame faktiskt. Och just att de inte bara Hall of Fame för vissa matcher utan för vissa fighters som betytt mycket för MMA, som kanske inte har fightats i UFC men som ändå är en del av sportens historia. Till exempel, jag vet att för några månader sedan tog de in Kazuchi Sakuraba och gjorde han också snyggt till en UFC Hall of Fame då han mestadels fightades i Japan. Men
han fightades väl aldrig i UFC ens?
Han gick med den första UFC, sina två första matcher där, men armbarade Conan Silveira tror jag till och med faktiskt, som är head coach på ATT idag. Och den matchen vart något så här, jag tror han sa att han inte täpade, så de körde om matchen samma kväll senare. Det var på den tiden. Men sen så hade han ju sin karriär och var ett namn i Japan, och där han ändå blev en, liksom en legend under den eran.
Pride är helt galet.
Ja, under den eran, The Gracie Hunter liksom. Ja. Och att han var innovativ med sina tekniker och implementera pro wrestling och submission skills på ett helt annat sätt i MMA, då det mycket var BJJ-baserat. Och vad hade han, de här chopsen och väldigt intressant kille, och tycker definitivt att de gör rätt att de tar in och bygger ett lite, en liten en Hall of Fame som kommer bära i historien om liksom 20-30 år kommer folk kunna se vilka var det som var starten på den här sporten liksom.
Det är superstort. Alltså det här är, det är grymt, och vi får en, Alexander Gustafsson är inplacerad där. Yes. Jag hoppas till och med att med tiden att Alexander Gustafsson själv som person också blir inplockad i Hall of Fame, för det handlar inte bara om Sverige, det handlar om hela Skandinavien. Han har
ju fightat
tre gånger om titeln. Ja. Han har byggt otroligt mycket, och det han har gjort för svenska MMA, det är ingen som kommer kunna visa det.
Och jag tror det kommer faktiskt, och att han kommer ha en plats när UFC öppnar sitt museum och kör liksom. För det kommer komma också eventuellt ett UFC-museum, vart de väljer att ha det liksom, men där man kan gå och se och få lite mer feedback på UFCs historia.
Verkligen.
För det här växer ju bara, och vet ju inte vart det leder.
Nej, det är galet. Alltså, jag märker bara hur mycket det har vuxit sen jag började kommentera UFC, och jag vet hur mycket det har vuxit sen jag bara började jobba med det. Så det är många år nu i den här branschen, 11 år sedan jag började liksom konkret jobba med MMA, och det har hänt så mycket. Och det här är bara början.
Ja, precis.
Det här kommer bara bli större och större och större, så det här växer i en otrolig takt. Men vi avrundar podden där. Vi säger återigen grattis Alex, otroligt kul att du har fått den här nomineringen tillsammans med John Jones. Ni är två båda legendarer i sig, och ni har levererat en historisk match. Jag vet att jag sprang på Ariel Helwani här när jag var i Anaheim för DC Jones 2. När jag sa då att jag var från Sverige, han bara, Alex versus Jones första, det är min favoritmatch. Det är det första han säger. Ja, men kul. Det är en fantastisk match.
På fredag
släpper vi ett avsnitt, en MMA-podden special med Robin Rose.
Yes.
Så lyssna på den. Och i vanlig ordning, om ni gillar det ni hör, dela podden.
Dela.
Ni hjälper oss jättemycket, och vi är evigt tacksamma för alla delningar ni gör. Det betyder alltså mycket, mycket mer än vad ni tror när ni gör den delningen. Så fortsätt dela, vi uppskattar det jättemycket. Jag ska också skicka iväg ett tack till Robin Ström som har lyssnat på alla poddar. Men han delade för första gången nu. Fortsätt dela, Robin. Det är exakt
alla
de här grejerna vi gillar. Super, super bra
support,
jobbat.
Support, support.
Följ oss på Instagram, @bolelvaje.
Zabzaba.
Tack för den här gången.
Ciao. Hej då.
Of I Like Radio. I Like Radio.